Jag var nyligen på 30-årsfirandet av Svenska Kammarorkestern som ju finns i staden där jag bor i Örebro. Och som så ofta annars när jag tar del av något kulturevenemang så tänkte jag efteråt på kulturens och i mitt fall särskilt musikens plats i ett samhälle. Hur vi rustar människor, hur vi tänker om platsen skolan där det rustandet börjar och i utbildningssystemet i hela våra liv. Kopplat förstås då till det här livslånga lärandet som vi håller på med i den här podden. Så då var det ju så lägligt att jag redan innan dess, innan den här fantastiska konserten jag var på, hade blivit tipsad om veckans gäst. Jag anar att vi kan prata om den här platsen och rollen en del. Så varmt välkommen till mig, Karl Asp.
Tack för det. Tack för det. Det är roligt att du säger så där på en gång för att jag har ju en koppling till Örebro.
Ja.
Så att jag vet precis vad vi pratar om. Jag har min grundutbildning där som musiklärare.
Just det. Så då har du varit här
ja.
En hel del. Ja.
Livslångt. En podd om lärande.
Du ska få berätta mycket mer om det och annat. Du är forskare, lektor, lärare på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och en massa annat som vi kommer in på senare. Mm. Men när du liksom berättar berättelsen om dig själv för någon som inte har träffat dig, vad säger du då?
Ja, men, ja precis. Vad säger du då? Jo, men då skulle jag säga så här att jag är musikläraren som blev musikpedagogisk forskare. Mm. Och att jag idag arbetar på Musikhögskolan i Stockholm eller Kungliga Musikhögskolan eller KMH. Men att det kanske började väldigt tidigt genom att min pappa var legendarisk konsertpianist och underhållare och min mamma var balettdansös. Så tidigt så formades jag ju förstås i en kulturell konstnärlig roll eller bana. Så jag växte upp i en kulturell miljö, absolut, det måste jag inse. Mm. Sen så dog min pappa tidigt, så redan när jag var 2 år så dog han och lämnade efter sig ett stort trauma. Mm. Och det var svårt helt enkelt för min mamma och, som ensamstående uppfostra och klara av det där.
Förstås.
Men så är det. Det finns en, ett trauma som har liksom följt med efter det. Mm. Men och min mamma var väldigt kulturellt medveten och spelade musik, mycket musik. En av de lyssningsupplevelser som verkligen har format mig är Charlie Parkers solo på A Night in Tunisia. Mm. Där finns ett sånt legendariskt break, en sorts paus, där bara Charlie Parker spelar alt saxofon.
Just det.
Och det gör han så virtuost och ekvilibristiskt att jag redan som liten förstod att det här var något speciellt. Mm. Så där föddes musikintresse på något sätt. Så började jag spela klarinett för Alf Lund. Jag fick inte spela tuba som jag ville.
Var för stor?
Ja, men, och det är så roligt för att vi fick liksom lyssna på en blåsorkester när vi var 10 år. Det här hände 1981. Mm. Och de spelade jättebra. Och då så sa tubaläraren där till oss att välj nu att spela tuba i kommunala musikskolan. Mm. För då får ni 2 instrument. Ett att ha hemma och ett på lektionen.
Just.
Och det där förstod jag, det var ju bra.
Ja.
Så jag valde tuba först. Men det blev aldrig tuba efter jag fick spela klarinett. Mm. Och så spelade jag med Alf. Och det var väl inte det roligaste jag visste faktiskt när jag var så där 10, 11, 12 år. Men han visade en dag att man kunde spela blues-skalan. Mm. Och det där klickade hos mig. Så jag lärde mig snabbt blues-skalan och kunde då improvisera. Och det kändes magiskt att få det där systemet som bara löste alla musikaliska problem och lät bra. Mm. Så jag älskade att sitta och spela på klarinett. Och så hörde jag en dag på Södra Latin Charlie Malmberg och Per Texas Johansson spela på samlingarna. Mm. Elevstyrda, liksom elev...
Jajamän, jag var med.
Precis. Och du vet, de där samlingarna var ju fantastiska. Ja. Och då hände det magiska att de spelade sån musik som jag hade hört hemma. Mm. De spelade som Charlie Parker spelade. Och då förstod jag att nej, men det var inte bara Charlie Parker som kunde spela bebop. Det kunde alla. Mm. Om man bara övade mycket. Där tändes liksom musiken till sig.
Mm. Jag tänker ofta på hur man blir den man är.
Ja.
Och det är väl en tillblivelse som pågår löpande längs ett liv. Men du säger det här som hände då i ditt liv, där det var mycket kultur från början, kulturellt medveten mamma som ändå ju fick kämpa med en massa annat som du beskrev. Hur mycket skulle du säga att den här liksom medvetenheten och musiken som spelades och allt det formade dig liksom till den person du är, inte bara det du gör?
Ja, men mycket. Jättemycket tycker jag. Det här är ju nu liksom, reflekterar jag bara så där.
Mm.
Det är kanske ganska långt ifrån en forskarroll där man försöker vara systematisk och metodisk. Så där. Men absolut, det har ju varit självklart att hålla på med musik för mig. Mm. Och det har liksom aldrig varit speciellt eller hotande eller konstigt, utan tvärtom välkomnat. Min mamma hade nog förhoppning om att jag skulle bli naturvetare, så hon var väldigt glad när jag började på naturvetenskaplig linje. Sen är nog alla glada över att jag inte fortsatte den banan. Ja, det gick så där. Men det var självklart på musik, och det var liksom allvar med musik. Man hade förståelse för musik.
Mm.
Så min mamma kunde liksom allvarligt prata med så här: Carl, du måste ändå förstå att det viktigaste musiken är pauserna. Och jag kan tycka så här efteråt att det där var ju en himla, vad är det där för liksom sägning eller vad är det för citat? Men det visar lite på allvaret kring musik så där, och att det var något viktigt.
Mm.
Och har man en sån bakgrund, då är det inte konstigt att sen också acceptera musik och att lära sig musik och att förstå att när någon pratar musik så ska jag lyssna och så vidare.
Just det.
Jag tycker att det där med identitet, det har faktiskt, jag tror att jag har smyglyssnat lite på den här podden.
Mm.
Och ja, men du kanske kommer ihåg när du pratade om Himlapäll.
Mm, just det.
Ett jättefint,
det vackra ordet, ja, som folk funderar över.
Ja. Ett jättefint avsnitt om jul och julmusik och hur mycket man formas.
Yeah.
Och jag tror att musik, dans och kulturella uttryck formar identitet på ett sätt som är ganska unikt.
Mm.
Man blir, alltså det går liksom inte att låta bli att vara en musikaliskt tränad person. Har man en gång blivit det så kommer alltid kunna. Alltså har jag en gång lärt mig att klarinett låter på det här sättet, då kommer jag aldrig tveka om vad det är för ljud jag hör när jag hör en klarinett.
Nej. Låt oss återvända till det där med identiteten, för det är verkligen någonting som jag grunnar mycket på nu också i min forskning kring lärande. Så. Men du har ju sen då från det här som du beskrev som gjorde dig till den här personen doktorerat i musikpedagogik, och du engagerar dig i didaktiska frågor, alltså hur vi då förmedlar undervisning om det här, hur man möter studenter. Hur skulle du beskriva att liksom ditt eget livslånga lärande har utvecklats med det längs den vägen? Så att säga?
Ja, och jag tänkte lite på det här med livslångt lärande. Man skulle kunna prata om Gert Viesta. Det kanske ni har gjort. Mm. Men han har ju liksom fört fram en sorts kritik mot begreppet livslångt lärande, utifrån att det kanske betyder att lärare glömmer bort ansvaret för det innehållsliga.
Just det.
Liksom att man måste faktiskt bestämma sig för vad som ska lära sig ut i en skola om man är lärare, så att säga. Men jag tycker att livslångt lärande är ett väldigt bra begrepp. Jag gillar det på många sätt. Jag tänker mig att det är ett jättebra sätt att uttrycka hur människan är läraktig. Och föränderlig och möjlig att förändra. Och det är fint och viktigt. Och en viktig mänsklig egenskap på något sätt. Vi är liksom inte fasta i allt. Det är många saker som händer i våra liv som vi kanske inte kan ändra på. Eller det finns säkert perioder i våra liv där vi bara kan lära oss någonting särskilt. Alltså jag tänker gymnastik för unga. Då är de särskilt formbara. Sen är det svårare att bli duktig på det där. Men i många andra avseenden, mycket annan kunskap, eller vad man ska kalla det för, så är det livslånga lärandet ett jättebra löfte om att faktiskt göra nya insikter och bli någon annan med dem. Och jag tycker själv att det är... Jag är så här... En del av mig är en väldigt stolt lärare som tycker att jag kan så mycket och nu ska jag visa det. En annan del av mig tänker helt tiden så här: men herregud vad jag inte har förstått.
Mm.
Och det är jättetråkigt då att vara den där som inser att nej, men nu har jag klantat till det, eller... Va? Var det på det här sättet? Men sakta men säkert, och det här tar tid för mig, så tycker jag nog att jag blir mer och mer ödmjuk och vinner någonting på att vara ödmjuk och förstå att nej, men när folk påtalar mina misstag och tillkortakommanden, så är det liksom en möjlighet för mig att utvecklas.
Mm.
Så jag gillar det mer och mer, även om jag har långt kvar att gå, så att säga. Och det är väl det jag tänker, det livslånga lärandet är fint. Vi kan liksom komma vidare. Och faktiskt också bli mer än vad vi har varit på något sätt. Mm. Det låter lite flummigt. Är det för flummigt eller?
Nej, verkligen inte. Jag tänker också att jag väldigt ofta identifierar det här i den här podden, att det är någon slags, från den här omtalade Dunning-Kruger-effekten, när man vet så lite så att man inte förstår att man vet så lite, mm, och därmed tror att man kan mycket mer än man kan, till det här berömda säget att ju mer du kan, desto mer förstår du att du inte förstår. Mm. Och att det här lärandet är den här processen som pågår däremellan. Mm. För mig är det jag ägnar dagarna åt och inte alls flummigt.
Nej.
Men jag tänker på det du sa, att om du en gång har blivit en musikmedveten person så kan du aldrig mer vara en icke-medveten person, så att säga, om musikens roll. Så vad adderar musiken längs den här resan, skulle du säga? Hur påverkar den vårt lärande längs den vägen då?
Ja, just det. Nu kommer, om mina studenter lyssnar på det här så kommer de skratta, för om det är ett ord som jag undviker eller som jag rekommenderar dem att inte använda, så är det just påverka. För det är så svårt då liksom bevisa på något sätt. Så det är roligt att jag nu ska prata om det. Men,
ja, det är mitt fel då. Men du får väl utveckla frågan som du kan svara på.
Ja, nej, nej. Men om vi i vardaglig mening menar att erfarenheter vi gör på något sätt, oavsett om vi kan bevisa det eller inte, gör någonting med oss. Mm. Om vi på det sättet pratar om påverkan, så skulle jag säga att musik påverkar oss jättemycket. Och jag tycker det är träffsäkert det där att man kan liksom inte sluta kunna läsa. Nej. Om man en gång har lärt sig. Va? Mm. Man kommer inte sluta kunna identifiera musik om man en gång har hört den och liksom verkligen tagit den till sig. Mm. Och musik, det är så svårt egentligen, för vad är musik? Är det något abstrakt fenomen, eller kan man förstå det mer liksom som en typ av kognition till exempel? Eller en typ av färdighet. Är musiken en del av att vi till exempel lär oss att röra oss igenom, att vi dansar? Mm. Och hur sitter de här sakerna ihop? Det finns, om man verkligen vill bli flummig, så kan man ju hänvisa till de här filosoferna Deleuze och Guattari. Eller Guattari, eller hur man ska säga. Mm. Som liksom pratar om att det är inte så att människan har uppfunnit musik och gör någonting med den. Utan tvärtom så är det att musik finns. Och i och med det så påverkas människor. Mm. Och ett så här jättefint och övertygande exempel är när de beskriver hur ett litet barn sjunger för sig självt för att göra sig tryggt när det är rädd. Alltså ett litet barn som är i mörkret och blir rädd börjar kanske nynna, för yes, att nynnandet gör barnet trygg. Mm. Och då tänker jag så, det är ett bra exempel på hur musik på något sätt gör någonting med oss människor, även om det är väldigt svårt att bevisa eller diskutera. Det kanske krävs ganska abstrakt och flummig filosofi för att faktiskt förstå musik som är ett komplext fenomen.
Ja, det där pratade jag ju med din kollega Johannes Landgren en del om. Mm. Är det liksom någonting som vi, apropå ett livslångt lärande, utforskar längs ett helt liv men som redan finns där? Eller är det någonting som vi skapar? Sen hade en biolog kanske sagt att nynnandet lugnar din vagusnerv, visar jag på. Ja. Och då blir du trygg och lugn. Så det finns ju alltid olika modeller. Men oavsett påverkan då, så vet jag ju att du i din forskning har tittat på hur musik har använts för att bevara och överföra kunskap. Mm. Till och med innan vi ens hade det här så totalt dominerande skriftspråket som vi har haft nu under ganska många år. Så om du sammanfattar det, vad skulle du säga, hur har vi använt musiken?
Ja, strikt vetenskapligt så skulle jag säga att det är lite svårt att undersöka. För att vad har vi för liksom, fragment eller arkeologiska lämningar, eller vad har vi för material att undersöka som kan användas för att förstå hur människor har hållit på med musik. Men det finns, det som finns är absolut tydligt. Människor har över hela världen på olika sätt använt sig av musik. Det som är svårt är väl, jag tänker så här, när jag blev förälder så var det instinktivt att sjunga för mina barn mitt i natten när de vaknade. Det funkade ju. Liksom. Mm. Så att jag inbillar mig att den insikten har människor tagit vara på genom hela sitt liv. Så jag är helt övertygad om att människor har sjungit för sina barn till exempel, eller sjungit tillsammans. Musik verkar, om man ser till musikvetenskaplig forskning, har använts väldigt ofta i ceremoniella, rituella sammanhang.
Just
det. Svarar jag på din fråga nu?
Absolut. Nej, men för jag vet att du har tittat på till exempel folkvisor och hur muntliga traditioner med hjälp av sång då har varit en del av lärande i äldre samhälle, eller i alla fall försökt. Du säger det är svårt med dokumentationen. Men hur kan man försöka närma sig det här området för att förstå vad det har betytt?
Ja, det får man göra på lite olika sätt. Men ja, och det hänger lite ihop med vad vi menar är en vetenskaplig metodik. Men text och bilder har använts för att på något sätt slå fast att människor har använt sig av musik. Det finns också texter och resonemang kring hur musiken fungerar som system. Både i Grekland under antiken och i Indien så har man resonerat kring varför musiken ska se ut på ett visst sätt och vad den åstadkommer. Mm. Så en klassisk beskrivning av till exempel Platons syn på musik respektive Aristoteles är att den ena menar att musik är påverkas starkt och behöver därför hanteras och regleras. Det är Platons syn. Aristoteles menar tvärtom att musiken kan användas för att hjälpa människor att komma igenom till exempel svåra upplevelser eller starka känslor. Den kan liksom användas som ett medel för att åstadkomma det och sen också bearbeta de här starka känslorna som uppkommer. Så det är exempel. Sen tänker man att musik och religion hänger ihop på massa olika sätt. Så det är inte orimligt att tänka sig att man menar att musiken hjälper till att föra fram ett andligt budskap eller att förstå religioner, att vara religiös överhuvudtaget.
Just det.
Ett senare exempel på 1800-1900-tal, då finns det debatter kring musik. Under 90-talet så kommer också en person skriva att vi skola väl icke ha musik för att det skola vara roligt. Ja. Och det är ganska roligt att höra någon som säger sådär på 90-talet, för idag så är diskursen kring att musik ska vara något roligt och liksom identitetsstärkande eller liksom, ja, härligt. Ja, den kanske är ganska ung. I alla fall formellt sett. Däremot så är jag helt säker på att människor har visslat och gjort rytmer och dansat och så här för att det är roligt. Mm. Men kanske inte att man har sagt att det ska vara roligt. Det är nog en ganska hyggligt sentida idé.
Ja, och den diskursen idag är väl till och med bortåt, det reflekterar i alla fall jag över, att det då liksom nästan förminskas, eller hur jag ska uttrycka mig, till underhållning. Någonting som är lite nice to have. Mm. Någonting som vi kan skala bort när vi behöver spara pengar till exempel och så. Så då har vi väl gått ganska långt åt det hållet med kultur i allmänhet just nu, i de tider vi lever i. Jag vet inte om du känner igen den bilden.
Ja, det ligger nära hur jag förstår det, ja.
Men nu är du forskare, men du är ju också musiker och hållit på med musik hela ditt liv. För jag tänker på de där Platon och Aristoteles, att många som håller på med musik tillhör väl gissningsvis då team Aristoteles, som känner den där påverkan och liksom musikens förmedlande och, som man skulle säga på forskningsspråk, intermediära roll. Att den bygger bryggor till annat då. Idag när vi pratar mycket om lärande så pratar vi fortfarande mycket om kunskap som resultat. Du var inne på det där med Biesta och man måste väl ändå kunna sitt ämne och så. Så i det du har tittat på, vilken skulle du säga att roll skulle du säga att det handlar om liksom i lärandets historia, inte bara som ämne utan som ett sätt att minnas och förstå och känna, alltså själva processen lärande?
Ja, jag skulle säga att det är en bra och svår fråga. Musik har absolut haft en jätteviktig del i att förstå och bevara, förvalta traditioner. Jag tror att de allra flesta människor skulle vara överens om att vi återanvänder musikaliskt material för att behålla den kunskapen och tradera den. Så mycket folkmusik är ju traderande, och även om den liksom nyupptäcks eller revideras på olika sätt så är det ju ett sätt att faktiskt behålla ett musikaliskt arv. Men det är som sagt en svår fråga. Är jag nära någon sorts intressant svar?
Ja, för jag tänker att när till exempel införde vi musik som skolämne i Sverige och tyckte att det var så pass viktigt just för det här traderandet?
Just. Men 1842, så när folkskolestadgan klubbas, då kommer musik finnas med som ett ämne, ja. Musik har historiskt sett varit ett undervisningsämne, även om det inte har hetat ämne eller liksom varit en del av en strukturerad skolgång. Och i Sverige så är det jätteintressant att se att musik och sång framförallt ofta har varit en del av att gå i skolan utifrån ekonomiska förutsättningar. Så unga studenter, unga elever har använt musik för att helt enkelt tjäna pengar eller dra in pengar till sin utbildningsinstitution. Mm. Så sockengång och likgång är så här exempel på hur unga människor som har behövt pengar har liksom använt musik som ett sätt att tjäna pengar. Mm. Och på så sätt bekosta sin utbildning. Men och det här tycker jag är fint. Sockengången och likgången, det är så här tidstypiska exempel. Men som faktiskt hänger ihop med varför vi har Lucia-tåg många gånger.
Berätta mer om dem. Vad är det som de innebär?
Sockengång, alltså det är att man åker omkring i socknen, i andra socknen där man kommer ifrån och sjunger. Och då betalar de som lyssnar, och de pengarna kan man använda till sin egen utbildning eller till den skola som bedriver utbildningen. Mm. Så att man går i socknen och sjunger. Mm. Och vanligt var att läroverkselever, oftast pojkar då, jäknar gjorde det här. Gick omkring och sjöng. Likgång, det är när man ställer upp i gudstjänsten och sjunger vid en begravning.
Ja.
Och det ska man inte glömma bort, att mycket av musiken, inte minst under folkskolans tid, men också innan, den tjänade till att man skulle kunna delta i den kristna gudstjänsten i Sverige.
Just det.
Och det finns historiskt material som pekar på att många tyckte att det lät för dåligt när man skulle sjunga psalmer i kyrkan. Och därför ville man liksom på något sätt hjälpa församlingarna att bli bättre på det här genom att det ingick som skolämne eller som i skolan.
Just det.
Så det fanns ett tydligt liksom, syfte, alltså, att vi måste få fram den här kyrkliga sången på ett bra sätt, därför har vi musik. Och därför kan vi också rekrytera elever eller studenter att sjunga i kyrkorna så att församlingssången låter bättre. Så att säga.
Mm.
Ja.
Just det. Det blir en sån upplevelse som man vill ha det. Men vad tänker och känner du då idag när det här som jag sa då, att den här diskursen att vi gärna drar ner på den här typen av ämnen, det estetiska, det är många program som läggs ner på gymnasiet och även i andra sammanhang. Jag minns under pandemin att jag tänkte väldigt ofta på att folk nästan spottade på dem som ville hålla någon form av kultur igång, för vi hade ju mycket viktigare saker att hantera, vårt, till exempel då, som förstås var på liv och död. Men vad känner du av den här liksom, inställningen att det här är någonting som man kan ha och mista vid sidan av?
Jag är så mycket part och mål som man kan bli.
Ja, jag tänkte nästan det, men jag vill gärna höra hur.
Ja, men om jag nu ska uttrycka mig som en part, så tycker jag att det är förfärligt att det satsas så lite på kultur, helt enkelt. Kulturen gör jättemycket, och kanske mest sånt som faktiskt inte går att mäta. Men ändå, även om man tittar på sånt som är mätbart, så spelar kulturen väldigt stor roll. Jag fick en aha-upplevelse när jag, alltså vår rektor Per-Henrik Holgersson har goda kontakter med övriga universitetssverige och bland då också Försvarshögskolan. Så att vi har ett samarbete med Försvars... ett inofficiellt men indirekt samarbete med Försvarshögskolan och människor som arbetar där. Mm. Och när vi på KMH frågar Försvarsmakten, så här, hur ska KMH agera om det blir en riktigt stor allvarlig kris? För då kan vi tänka oss att ja, men då slutar vi hålla på med kultur och satsa allt på försvaret eller något sånt, eller vad det nu kan vara.
Precis.
Men då säger Försvarsmakten, och det var det här som gav mig en aha-upplevelse, nej men ni, KMH, ni ska göra det ni gör.
Mm.
Fortsätt bara göra det ni gör. Som det där citatet där, don't panic, carry on, eller vad det är. För då menar man, och det här är ju liksom kunniga personer i försvarsfrågor som säger att ja, men om samhället fortsätter vara stabilt och fungera som det har fungerat, så kommer det i sig vara bra för försvaret.
Mm.
Det tyckte jag var insiktsfullt på ett sätt som jag inte hade föreställt mig. Och jag tänker att om man vidareutvecklar den tanken, så kan man kanske tänka sig att mycket av det som bygger upp vår samhällsgemenskap, det är egentligen också väldigt viktigt att satsa på för att ha ett starkt försvar eller för att hantera frågor om liv och död.
Mm.
Så jag tycker att det är liksom kulturen har en jättestor och viktig betydelse som inte är så mätbar, men som absolut tar sig uttryck i till exempel hur vi tänker kring varandra och vilket samhälle vi har att delta i. Så jag är bekymrad över att det är så snävt och att det blir så mycket en fråga om ekonomi, vilket förstås är naturligt, för hur ska vi betala, vad får det kosta och så vidare. Men det kanske är så att det inte riktigt går att förstå kultur på samma sätt som man kan tänka sig ja, lokalkostnader. Så jag skulle gärna se att man vidgade förståelsen av det kulturella bidraget.
Och det tänkte jag att vi skulle hjälpas åt med lite grann. För det, jag umgås mycket just nu med tankar på, det är väldigt mycket tal om resiliens apropå Försvarshögskolan och Försvarsmakten. Vi behöver bli resilienta, vi behöver bli robusta, vi behöver preppa oss för att det är tuffa tider runt oss, så att säga. Och då tänker vi ofta på resiliens i form av datasystem och annat som är liksom mer av infrastrukturell karaktär. Och jag tänker mycket på, skulle man kunna bygga resiliens hos människor med hjälp av kultur? Hur skulle vi i så fall göra det? Om du ska förklara för någon som inte har blivit den här kulturellt medvetna människan, som inte har fått någonting annat än musik eller något annat som grundämne, alltså i grundskolan som ämne, som då är obligatoriskt, vad det här är, vad det är som gör att du säger att det här är bland det viktigaste som finns och som behövs i ett samhälle och bygger en gemenskap. Om du skulle försöka dig på en sån förklaring, hur låter den då?
Ja, det är också en bra och svår fråga. Jag tänker mig att... Den knyter an till det här, vad är musik och vad gör musik med människor på något sätt. Så någonstans, det första på en ytlig nivå så handlar det om deltagande. Att kunna delta. Att hamna i en aula och känna att det här är ett Lucia-tåg och jag myser av att få höra det här. Och nu ska det här komma och vad härligt det är. Och känna att man längtar till det där och tycker att det är härligt. Och, ja, så här ska det vara. Och att man känner sig som en inkluderad medlem i en sån gemenskap. Till exempel. Men det är Lucia-tåget. Det finns massa sådana olika gemenskaper. Det finns också musik som försiggår på andra platser. Och där tycker jag att det är lika viktigt att känna sig deltagande. Så om, jag vet att Studieförbundet Vuxenskolan hade en studie i Haninge där jag jobbade länge. Och där var det jättemycket ungdomar som ville vara med och göra sin musik. Och det var inte alls Lucia-tåg eller någon sån musik, utan det var helt annan musik. Men att de då kunde få känna sig deltagande och fullvärdiga medlemmar i den gemenskapen, det var ju precis lika viktigt på något sätt. Och så där kan man liksom resonera, tänker jag, om att om vi gör det möjligt för människor, så långt det går, att få vara med, då har vi kommit långt, tycker jag. Och för att kunna vara med så måste man förstå och ha redskap. Och då bör vi, tänker jag, hjälpa människor att utveckla det. Och därför så till exempel tycker jag att det är jätteviktigt att man har mycket sång, musik och bild och dans i förskolan. Och därför ska förskollärare ta vara på den typen av kulturuttryck och känna sig trygga i att undervisa det. Och så vidare. Därför ska det vara med i grundskolan. Därför ska kulturskolan rikta sig till så många som möjligt och sådär. Och sen tycker jag, det som är så härligt med kultur och musik, om man ska hålla med till det, det är att det finns liksom inget rätt och fel. Så vi kan tycka massa saker om musik. Och vi kan tycka massa, liksom, vi kan bli arga på varandra. Och vi kan tycka att nej, men det här var inte alls bra. Åh, vad dåligt, varför? Nej, men man får inte sjunga så här. Och jag tycker det är härligt, för att det visar att kulturen inte går riktigt att fånga. Vi kommer liksom aldrig vara överens riktigt. Vi kommer aldrig kunna... Nu har vi för sista gången spelat Rachmaninoffs tredje pianokonsert, så nu behöver vi inte göra det mer. Det kommer aldrig, finns inget slut liksom. Och det där är något fint som kulturen kan erbjuda människor som andra saker kanske inte kan. Så att den här kulturen inte låter sig fångas, det tycker jag allt mer och mer visar på hur betydelsefull den är. Att den inte låter sig preciseras. För det gör att den blir ständigt aktuell också. Ständigt spännande. Ja, men hur kommer det låta nu när du spelar det här stycket? Eller hur skulle man kunna göra annorlunda?
Just det.
Och att man har det här tillsammans. Att vi kan, liksom, att vi kan tycka så här, hur var det nu med den här konserten i Avicii Arena? Var den bra? Vad är det som hände där? Och varför sjunger alla med? Och Kent, va? Ska de göra en sista konsert igen? Är det bra eller nej? Det har... Och så blir det liksom ett surr. Vi kan prata med varandra. Det blir viktigt med en angelägenhet mellan människor. Och det tror jag är liksom ett bra gry i människor för att bygga resiliens, eller vad man ska säga.
Jag som nyligen var i Avicii Arena på den beryktade Billie Eilish-konserten och har läst väldigt mycket om hur en del tyckte att det bara stod en massa tonåringar och filmade sig själva och det var någon slags yttring för någon digital samtid man inte gillar, till jag då som stod och grät för att de hade en sån gemenskap och det var så fantastiskt fint. Så det, du har rätt, och många försöker ju ändå ha starka uppfattningar om vad som är bra och dåligt eller fint och fult och så i den här världen. Baby, I'm Men du nämnde kulturskolan och jag har ju tre barn som jag nämnt i den här podden. Jag har också sjungit för dem nätterna igenom. En av dem är ju nu din student dessutom, så kan det gå. Men du har ju suttit i kulturskolans olika evenemang när man får komma så många gånger, förstås själv också en sån bakgrund. Och tänkt också att det är så mycket i värderingar och i just inkludering och i sådana saker som de får med sig automatiskt. Och så blir jag lite ledsen då för att inte alla får det. Och jag tänker också när du nämnde skola och sådär, jag såg ju den här Den blomstertid på SVT som ju var ett projekt med Tusse och Linnea Henriksson som inkluderade alla barn och sen fick de fantastiska resultat på både skolresultat och människor som inte hade orkat komma till skolan som kom tillbaka och sådär. Mm. Så hur skulle vi kunna liksom expandera det här så att fler och inte bara mina barn och alla barn på kulturskolan får det här?
Ja, det är väl det som är så spännande med musikpedagogik. Och förklara varför den behövs. Att, ja, men skulle man kunna få ännu fler människor att förkovra sin musik och utveckla de nödvändiga redskapen för att sen kunna delta och vara medlemmar i en musikgemenskap på ett sätt som de inte hade kunnat om de inte hade fått de här redskapen. Mm. Så jag hoppas att pedagoger och musikpedagogiken hela tiden resonerar kring det här och diskuterar möjliga alternativ och så. Ja, det här är min uppfattning och nu vill jag vara noga med det då, men jag kan tycka att ibland så förväxlas förhoppningarna om ett väldigt högt konstnärligt resultat med någon sorts elitism där man konstaterar att det är bara vissa som kan åstadkomma det höga konstnärliga resultatet. Det är som att man tänker att om vi inte har en elitistisk inramning då kommer vi inte kunna komma fram till de där konstnärliga höga resultaten.
Just det.
Och det där tycker jag, det har gnagt i mig och det gnager i mig fortfarande. Och jag tycker att det är liksom, det är svårt på många sätt. Ibland kan jag tycka att såna här liksom listor eller ska säga förteckningar av musik, det är ju vanligt när man pratar om så här jazzmusiker och så säger man vilka är de viktigaste skivorna för den här jazzmusiken. Och så kan man konstatera att ja, men den där skivan är lite mer viktig än någon annan skiva. Mm. Och där kan jag bli lite skeptisk och tänka så här, men hur kan vi vara så säkra på det? Har vi kanske missat någonting fint som hände på den här skivan som inte folk tänker så mycket på? Mm. Och varför pratar jag om det ihop med elitism då? Jo, men att det finns någon sorts vilja hos människor att säga så här, det finns liksom, ungefär som att söka ett konstnärligt facit.
Just det.
Och då tycker jag att man missar mycket av den konstnärliga poängen, för den är inte ett facit, utan snarare att vi ska prata om eller låta oss förföras och uppleva, erfara kultur på olika sätt. Mm. Och då kan det ju vara intressant att säga, men vad är det som gör att jag tycker att den här skivan som inte alls är på topp 10 ändå är bra? Eller den låter som alla andra gillar, varför gillar inte jag den? Och så vidare. Mm. Och det elitistiska kanske konserverar på ett dåligt sätt, skulle jag säga.
Just det. Men betyder det här då att det egentligen inte går att säga att det finns bra och dålig eller fin och ful kultur, skulle du säga?
Eller
finns det en högre sanning att söka?
Det här är ju en snackis. Ja, det här tycker många människor väldigt mycket olika om och det har man gjort länge. Så det här är, ibland så kan jag tycka att det är minst, att det finns liksom en klar idé om vad som är god smak eller bra musik och sådär. Men sen så tycker jag nog, när jag kan reflektera över det, att det är väldigt svårt att svara på. Jag ska absolut inte göra mig till någon talesperson för vad som är bra eller dåligt eller fint eller fult. Men jag kan se att det som jag då menar är en sorts elitistisk inramning kan hindra till exempel musikpedagoger från att utveckla musikpedagogik så att de kan undervisa de som inte passar in i den här elitiska inramningen. Jag vet min svärmor som har jobbat länge som förskollärare, hon fick tidigt höra att hon sjöng fult. Och hennes musiklärare här på Östermalm förut sa åt henne ordagrant att fröken Bergström, jag vill att ni håller tyst när vi sjunger så att det inte stör det övriga. Och det fick hon göra. Hon fick helt enkelt mima när det var sånguppvisningar eller sådär. Mm. Och det var ju ett stort R för henne. Så hon blev verkligen formad det här och lät bli att sjunga när hon sedan arbetade som förskollärare. För hon var rädd att hon skulle skada barnen. Mm. Så med sin bräckliga sång så skulle hon då inte liksom, göra större skada än nytta. Men så tänkte hon så här, nej men vänta nu, de här barnen, de vill ju mest av allt se att det är härligt att sjunga. Ja. Alltså för det viktigaste för de barnen är att få ha en härlig sångsamling. Mm. Och om man har en förskollärare som sitter och bara håller tyst, då är det väldigt svårt att förstå att det här är mysigt och härligt. Mm. Det där tycker jag är en stark berättelse.
Verkligen.
Och hon... Hon störde sig på det där och tyckte att det här duger inte. De här barnen får inte den musikaliska skolan som de skulle kunna få. Så hon bestämde sig för att sjunga, trots att hon var medveten om att hon kanske hade liksom ett svagt melodihör eller vad vi skulle kunna kalla det för. Mm. Och då märkte hon att barnen deltog mycket mer i sångsamlingarna. Ja, för det viktiga var för barnen inte att se att vuxna kunde sjunga perfekt, utan att se att vuxna hade roligt när de sjöng. Mm. Mm. Och jag tänker att det där är starkt, och det finns så många varianter på det här. Jag ska inte kritisera musiklärare allt för mycket, för det vore taskigt. Jag kan förstå att musiklärare pressas att visa upp ett konstresultat. Mm. Och det har en historisk förklaring, så att musiklärare var länge den lokala bygdens liksom enda tillgång till musik. När Kungliga Musikaliska Akademin utbildade musikdirektörer och skickade ut dem i landet, då var det liksom de som var ansvariga för att det blev någon musik på orter i Sverige. Då.
Just det.
Så det finns beskrivningar hur läroverk sätter upp stora klassiska symfonier och stora körverk. Och det är grejen. Mm. Och då kan man tänka sig att de här läroverkslärarna och den typen av musiklärare var pressade att också åstadkomma goda, höga konstnärsresultat. Som förmodligen måste vara jättesvårt om man har elever som behöver mycket tid på sig att lära.
Just det.
Så någonstans kan jag förstå den där liksom elitiska inramningen och de här, hur musiklärare betett sig. Det har också varit uttryckt i material som musiklärare har tagit till sig, att om man har en elev som sjunger dåligt eller har dålig gehörsuppfattning, ja, då är det rimligt att säga åt den att vara tyst. Mm. Alltså det har varit en uppmaning till blivande musiklärare eller till musiklärare för att få det att låta så bra som möjligt.
Just.
Ja, får jag säga en liten sak till om det där?
Absolut, reflektionen är att tala om att kunskap som resultat och inte processen, när man bara fokuserar på det.
Ja, och det jag tänker så här, ja men vänta nu, vi kanske kan tänka att för att musik ska kunna bli kunskap som resultat, så kan man också tänka att ja, men olika processer kan leda till det. Mm. Så jag tänker att om man gör sig energi att lära de här barnen som har svårt att förstå gehör eller uppfattning om rytmik eller vad det kan vara, ja, då kanske de lite längre fram blir väldigt skickliga på musiken. Mm. Så det här vittnar nog mer om tidsbrist och resursbrist för musiklärare. De har inte tid, energi och möjligheter att undervisa så att fler elever lär sig musik. Den tiden de har får de kanske fokusera på de duktiga.
Just det.
Och så skulle jag vilja säga, det här väcker så mycket hos mig, men många, när jag träffar förskollärare och blivande lärare, alltså studenter som ska bli lärare, ja, då brukar de säga så här, ja men det är så svårt att lära sig musik, för att jag kommer från en omusikalisk bakgrund. Hur skulle jag kunna lära mig musik? Men min pappa, han jobbar som betongarbetare, min mamma sitter och är sekreterare. Jag har ingen musik hemma, jag kan inte bli musiker. Nej. Och då tänker jag så här, hur går det till i familjer där man håller på med sport eller idrott? Mm. Jo, men många av dem är ju väldigt bejakande till att man håller på. Och även om man kanske inte riktigt förstår varför det här barnet helt plötsligt vill lära sig handboll, så förstår man att ja, men det kanske är lika kul som när jag lärde mig fotboll. Och så är man bejakande, man ställer inte så höga krav, men vill bara, ja men såklart ska jag spela handboll. Mm. Och den attityden tror jag skulle kunna hjälpa många föräldrar som inte har liksom musikaliska kunskaper eller bakgrunder, för att göra det lättare för barn att förkåra sin musik. Mm. Och att vi kanske kan tänka så att, ja men, våga lek eller våga utforska.
Verkligen. Och du beskriver ju väldigt fint då liksom platsen i känslomässig bearbetning och social tillhörighet och sådär. Jag tänker också på en intervju jag nyligen har gjort som inte är ute än, när du och jag pratar om med en tjej som hennes föräldrar fick henne att förstå att läsning var så oerhört viktigt. Allt med läsning var, och det var liksom uppmuntrat hemma, och föräldrarna var analfabeter. Så nog går det, om man bestämmer sig för att man kan skicka med saker som man ännu inte själv förstår, att skapa ett sånt klimat. Och då tänker jag, du är medlem i The Stockholm Initiative for Music Education, som är ett nätverk för forskare i musikpedagogik som diskuterar då samhällsengagerande forskningsprojekt i det här och hur det kan påverka. Och sen när jag sökte på det så hittade jag också i forskningsportalen DIVA om elevdemokrati i läroverkets skugga, ja. Mm. som är utgivning av Föreningen för svensk undervisningshistoria. Så jag ser ju att du har i den här historiska aspekten i din forskning och i din dagliga gärning verkligen mer i de här perspektiven. Så om du får skicka vidare då nu det här som vi har pratat om, hur skulle vi kunna, alla till mans, föräldrar var du inne på, men också i samhället i stort, liksom accentuera de här aspekterna så att vi får det här inkluderande samhället?
Jag tror att väldigt mycket handlar om materiella resurser, så är det nog. Så om det finns en kulturskola och det finns bra lärare där, ja, men då har man en grund för att prata och hjälpa unga människor att förkåra sig i kultur, ja. Mm. Jag tror också att vi bör förstå kultur som något allmänmänskligt och något viktigt för en samhällsgemenskap. Och att det kanske inte är så farligt att diskutera stormens våg går höga. Det är att, jag tycker att det är ett sundhetstecken att vi pratar om Billie Eilish och en mobiltelefon. Hellre läser jag liksom att två personer tycker att nu har du helt fel och så är det en kraftig debatt.
Ja.
Än att det inte står någonting alls. Mm, mm. Jag tycker också att det vore fint att förstå hur musik, framförallt då, eftersom jag håller på med musik, men hur kultur och uttrycksformer av olika slag faktiskt har ett större värde än vad de kan se ut att ha. Så att hålla på med bild är både ett sätt att förkåra sig i bildmediet eller bildämnet, men det är också att förstå hur man skriver bokstäver eller skriver någonting på ett papper eller hanterar papper och penna. Mm. Det är också ett sätt att förstå hur man kan vara människa. Alltså, vilka teckningar vill jag göra? Varför talar den här talen till mig på det här sättet? Vad känner jag? Mm. Och väldigt mycket av det där är svårt att liksom exakt peka ut. Men jag brukar säga till mina förskollärarstudenter att tänk att ni ska börja jobba på en förskola. Vilken skulle ni välja? Den ena har jättemycket estetik, musik, dans, bild. Och det pågår massa saker sånt hela tiden där. Den andra har bara matematik, svenska, engelska. Mm. Vilken förskola skulle ni vilja arbeta på? Och det är väldigt få som tycker att den här skolan som saknar estetik är intressant. Mm. Jag tänker att likadant resonerar nog många föräldrar och vårdnadshavare. Att om det är helt renons på kultur, då blir man nästan lite misstänksam. Vad är det här för robotskola på något sätt?
Ja.
Nu ska inte jag svartmåla matematik, svenska, engelska. Det är jätteviktiga ämnen och de är också roliga och har också estetiska kvaliteter. Mm. Absolut. Så jag vill inte säga så, men den här idén, om jag nu ska skicka med någonting, hos politiker och tjänstemän och debatten om att skolan måste hålla på med det väsentliga, den tror jag vi måste göra upp med. Mm. Det är liksom ett problem i sig. Att människor tror att en bra skola består av en skola som har till exempel en liten mängd ämnen som håller på med det fundamentala. Mm. Då är problemet att, ja, men hur vet du det? Hur kan vi säga att vissa ämnen är viktigare än andra och så vidare? Mm. Och där tycker jag att kulturen kan ge större plats. Så jag tror att kultur kan få Sverige att bli en bättre samhällsgemenskap och en roligare värld att leva i, helt enkelt. Mm.
Jag har också hört fantastiska exempel om barn som hade svårt med matematik till exempel i skolan. Och så fick de börja med musik och spela instrument och sen blev de matematikprofessor. Mm. Så en koppling finns det ju helt klart. Och nu, det där var en så himla bra slutkläm och egentligen borde vi sluta. Men jag kan ändå inte låta bli att fråga då när vi har pratat om den här viktiga bärande rollen i ett samhälle för kulturen. Och sen sitter jag då, och säkert du med, i många sammanhang just nu, där teknologiutvecklingen påverkar, där många i kulturnäringar är väldigt oroliga och rädda, och är rädda för AI, inte vill ha det.
Nej.
Och där jag gör just nu workshops med folk som arbetar i de här branscherna, som ska försöka förstå vad behöver de kunna ens framåt. Mm. Så hur, du som är då på KMH, eller Akis som man sa på min tid, hur utbildar man då för en framtid som man inte vet vad den kommer kräva eller ens innebära, och särskilt då i de här områdena?
Det är inte lätt. Jag kan inte påstå att vi är helt explicita och medvetna om det här. Men jag vill absolut uttrycka att frågan diskuteras. Alltså det är en levande fråga och lärare och ledning är medvetna om det här och tar det på allvar. Så jag känner mig trygg med att mina kollegor hanterar den här utmaningen då.
Skrämmer utvecklingen dig? Känner du att AI till exempel är ett hot?
Här skulle jag vilja skryta om att jag är bekant med han som har vunnit SM i prompt.
Jaha!
Hur man skriver bra. Ja, visst. Jag känner...
Fint.
Jag tänkte så här att jag skulle berätta... Ja, jag tänkte att jag skulle berätta att jag är musiklärare och allt möjligt. Men jag är också en mångsysslare som tycker att det är kul att upptäcka massa olika konstiga saker. Så jag tycker att det är roligt med tyngdlyftning och spel och cocktails och allt möjligt. Så jag är spretig i mitt kunskapsintresse.
Mm.
Men det tycker jag är bra. Jag tycker att det, är liksom, det gör det roligare än att bara hålla på med en liten sak. Så funkar det för mig. Men i alla fall, och då har jag i de här spelkretsarna lärt känna Magnus Gille. Han är jätteduktig på det här med AI och speciellt då prompting. Men han är väldigt klok också och väldigt förnuftig och inlyssnande. Och han kan prata både om det negativa och det positiva med AI till exempel. Och teknik överhuvudtaget. Och någonstans gillar jag det här idén att, som han ofta återkommer till då, att ja, men använd AI som en vän som du kanske inte alltid litar på, men som du kan ta hjälp av för att själv utveckla de tankar du har då.
Mm.
Och då är inte tekniken ett hot utan snarare ett verktyg för att utveckla tankar du producerar utan teknik så att säga. Så vill jag se det. Men jag har också väldigt kloka studenter som påminner mig om att det är tveksamt att använda AI för att det kanske blir en genväg som inte ger dem någonting.
Mm,
därför bör lärare vara återhållsamma med att hänvisa till AI-tjänster eller olika verktyg. Det är en mödosam väg att gå att lära sig kunskap och den kanske är värd att gå just för att få viss typ av kunskap. Så att, ja, mina kloka studenter, de är ju liksom mitt i det här. De säger, var återhållsam. Tänk efter före på något sätt. Det är väl en klok, ja, kritisk medvetenhet som bör lyftas fram.
Mm. Jag tänker också ibland att de som är, alltså den här... Om vi nu har en bild, en del i samhället har en bild av att musik då är någon slags underhållningsvärde som bara ska läggas till, som vi pratade om tidigare. Ja, då kanske en AI-genererad musik skulle kunna vara samma. Ja, men det är ju så lätt att göra en låt eller vad det nu kan vara i det här sammanhanget.
Mm.
Men om det handlar om det här som vi har pratat om nu en längre stund, att bli människa, att uppleva saker gemensamt och så, då är det väl lite mer tveksamt, kan man tänka sig, i detta. Men hur tror du att vi kommer titta tillbaka på den här tiden? Du har ju liksom intresserat dig just för skolväsendets historia och elevers inflytande och allt det där. Så hur tror du att kommande forskare kommer se tillbaka på den här brytningstiden vi lever i?
Oj, det är jättesvårt att svara på. Frågan är hur ska vi periodisera det här? Var börjar och slutar moderniteten till exempel? Eller när är det senmoderna över och vad kommer efter den och sådär? Typiska frågor för en vetenskapshistoriker eller filosof. Men ja, jag vet inte riktigt. Jag tänker så här, jag kan inte sluta tänka på det nu. Men när jag tittar på AI-bilder så ser många väldigt fina ut. Det måste jag ju hålla med om. Men jag saknar allt oftare skavet. Som är en omistlig del av att det är en människa som har gjort någonting. Det finns människor som gör perfekta så här, fotorealistiska bilder, absolut. Men det är liksom... Det där skavet är med på ett sätt som AI inte lyckas fånga, tycker jag.
Mm.
Och det tycker jag är intressant. Det är liksom det här mänskliga, otillräckliga. Det är kanske det som är det fina som vi ska vara rädda om på något sätt. Och sen så tänker jag att där... Det är såklart att det kan vara praktiskt att använda AI-genererad musik för att ljudlägga någonting eller vad det kan vara.
Mm.
Men då står det sällan i fokus. Då är det liksom något annat som är viktigt, gissar jag.
Mm.
Och då är det inte så konstigt kanske om man hjälper till med lite AI-musik. På så här. Men ska vi lyssna på musik, då tror jag faktiskt att människor kommer höra och uppskatta det här mänskliga bidraget i form av något otillräckligt.
Mm.
Jag tror också att det är väl det som är hela krisen med liksom AI och intelligens som är större än människan. Att då upphör det att vara mänskligt.
Just.
Jag tror och vill hoppas att människor kommer att frukta det och respektera det så att det inte blir en sanning att vi ändå har styrs av robotar som är så mycket mer intelligenta än oss att vi är helt överflödiga.
Mm. Då behöver vi också prata om vad intelligens är. Och det gör ju de som håller på med det här. Väldigt, väldigt mycket. Är det någonting, Carl, som jag nu inte har frågat dig som du verkligen ville skicka med eller säga?
Ja, nej men alltså jag måste... ta till sig ett akt och rikta tack till alla mina elever och studenter och lärare och andra som jag har träffat som har lärt mig. Jag tycker att det är fantastiskt fascinerande att när jag försöker lära ut någonting, det förstår jag också, börjar förstå vad det är jag lär ut. Så det är inte så dumt att elever får prata med varandra och försöka förklara för varandra vad de har förstått. Det skulle jag vilja skicka med till alla de som menar att skolan bör begränsas till att enbart en instruerande lärare som besitter den enda kunskapen ska överföra den till eleverna. Ja, det skulle jag vilja skicka med.
Mycket stöd för det i olika forskning om lärande, så tack för det. Och jag vill rikta ett tack till dig då för att du kom och var min gäst, Karl Asp, forskare som doktorerat inom musikpedagogik och följt vårt skolsystem kopplat till det, och idag är verksam på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm då. Stort tack till dig, och jag är väldigt glad att jag fick tipset om att ha dig med som gäst.
Tack, tack.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.